I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Så rätt vad det är så står chefen uppe på scenen och säger: där tackar vi Kristoffer för Kristi. Jag bara, nej, jag har bara stått i 9 minuter. Ja, men vi är nöjda där. Kan jag säga. Vi har haft Babben här, vi har haft David Batra här. Det var jätteroligt. Det här är inte roligt. Vi tackar dig. Vi sätter stopp där. Nu är det bra. På min taco har jag nästan uteslutande guacamole. Jag äter ju inte djur heller, så att allting är ju från växtriket. Men mest av avokadokaraktär.
Mm. Alltså, så det är egentligen bara en guacamole, sorry. Men äter du med chips då, eller har du liksom...
Nej, jag äter med chips.
Det är egentligen bara nachos och dipp då?
Nej, men alltså jag har ju alltid en alibi, liksom, vad heter det? Tortilla, ja. I botten. Men jag tror vi har ett paket med tortillas. Alltså vi kör ju den som är typ 11 cm i diameter. De säljs i vakuumförpackning. Mm. Och det är inget bäst för.
Men är det de har medium, large eller small? Jag kan inte det på centimeter.
Small, skulle jag säga. Ja. Och då lägger man ju en sån i botten. Men det är sällan den ens blir upp. Äten, utan man börjar ju med den för att det är en rituell handling, lite som oblat i nattvarden. Att ja. det är ju inte så här, åh jag är så hungrig men det, jag ska spara mig för jag ska käka oblat sen, det är så, utan det är ju en rituell handling. Man lägger dit den och sen öser man på, men det är mest guacamole. Jag lägger mest jobb också på guacamole. Det är hela meningen. Men
har du en special guacamole då, eller har du en standard som du bara...
Nej, alltså mycket avokado och jag har nu gärna jävligt mycket olivolja i min guacamole, skulle jag säga. Och mycket vitlök. Mm. Det är väl det, skulle jag säga. Och sen så brukar jag brukar liksom ta några riktigt fina, så här, söta små körsbärstomater eller något. Mm. Och så typ bara halvera dem och så rör jag ner dem med en sked. Så det ska vara stora chans av tomat. Mm. Så.
Rödlök?
Nej.
Inte?
Nej, okay. Inte rödlök. Nej.
Lime?
Inte lime. Nej, alltså tänk med svenne taco, alltså.
Ja, svenne taco.
Ja. Men alltså jag menar till exempel, jag är en sån, jag värmer ju inte majsen. Jag häller ju bara av den.
Ja, men vadå, värmer folk
majsen? Ja, men det
majsen?
Finns ju för fan folk som står och penslar, du vet, någon liten jävla grillering på varje majskorn med sin tortillapensel.
det är sjukaste jag har aldrig varit med om någon som
är det. Ja, men det är samma jävla ängsliga pissmänniskor som ska ha speciellt öl till taco. Ja. Du är en sån som står och trycker ner små skivor av lime.
I corona menar du då?
Ja, och
nej,
sånt
där. Nej. Det ska helst vara en dålig Norrlands.
Jag menar, om Eldorado hade tacosortiment, då hade jag köpt av det. Jag vill till ett billigt pris få en riktigt festlig fredagsmiddag. Det är vad jag vill. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kristoffer Appelqvist, ja. Vad kul att få sitta här med dig.
Tack.
Känner du detsamma?
Ja, det är roligt. Vi har ju letat efter ett datum några gånger.
Det har vi faktiskt gjort.
Men nu äntligen så blev det.
Kan det vara så att du försökte liksom få lite sämre gig så du hade mer material till podden?
Men tyvärr.
Det går inte.
Jag har försökt bomba. Jag har försökt ställa till med de mest usla förutsättningarna. Men min förbannade talang sabbar hela tiden det för mig. Den satans begåvningen som står i vägen för bombningarna.
Ja, det är bara för den här podden det är synd.
Ja, resten av livet går ganska hyfsat.
Ja, men det är bra. För nu är du ute på en turné som heter Frågornas Herre. Mm. Eller turné, du kör massa datum.
Ja, men det är ju så en turné ser ut nu för tiden. Att man snackar med någon kompis, man har någon klubb i någon källare i Göteborg och så, så åker man dit på sin turné.
Ja, men för den, det är lite annorlunda, för det är väl fortfarande, säger man att det är en stand-up-show eller är det mer en föreställning?
Nej, det är alltså, jag skulle säga att det är ju, alltså upplevelsen av den är ju mer en lördagkväll på Norra Brunn än en, liksom en sån där fin föreställning med allvarligt parti i mitten och tema och sådär.
Mm.
Det är ju mycket mer, så målet är ju att frigöra min kreativa transhjärna. Mm. Alltså, det är det mest opretentiösa jag har gjort, så ja, kan jag säga.
Men för de som inte vet, det går ju ut på helt enkelt att publiken skriver frågor på lappar och du besvarar dem. Och ja, det kan vara allt ifrån...
Ja, men det kan vara exakt vad som helst. Jag har fått frågor från vad är meningen med livet till varför heter det zigzag? Alltså när man zigzagar för att det är på symaskinen. Till vad skulle du säga om du träffade Donald Trump? Hur tror du det går med Svenska Akademin? Och sådär. Och jag menar, ibland råkar man ju trycka till en nerv där jag faktiskt har en bestämd åsikt, och då kan det väl hända i liksom hastigheten att jag råkar uttrycka den, men det är fan inte det som är poängen, utan det är väl mer en, ja men alltså en komiker kan ju liksom ha två, det är ju två liksom parametrar som styr vilken sorts komiker man är.
Mm.
Och det ena är ju liksom hur bra man är på att skriva skämt, och det andra är hur rolig man är. Det finns ju folk som är jättebra på att skriva skämt men som inte har as mycket funny bones, men de är väldigt bra på att säga alla sina roliga skämt som de har skrivit. Så.
Men
jag är ju bara estradör. Utan publik somnar jag. Jag kan ju inte jobba själv, jag kan inte repetera själv, jag kan inte sitta och skriva själv. Det är helt meningslöst. Varför ska jag göra det? Det är som att vara kock och att laga mat om man inte har gäster i restaurangen. Varför ska jag göra det?
Ja, men då måste ju det här formatet passa dig väldigt bra då. Det är det. Liksom när hela liksom, både skapande processen och själva estradörskapet är på samma gång. Liksom.
Precis.
Men jag satt och tänkte en stund om det var att så här, nu har han slut på skämt. Nu kan han inte skriva längre. Det är därför han gör den här föreställningen.
Nej, så är det inte. Utan det som är anledningen är att när jag gjorde min förra turné, tror jag det var, Drömmen om Amerika. Det var en sån där stor fin turné på, som jag hade premiär på Rival, och så spelade jag på den storleken av teater runt om i landet och kom fram på att jag skulle uppträda överallt, liksom ute flera säsonger med den där. Då hade jag satt fingret på en grej som var att det bästa sättet att värma upp en publik och göra en publik av, alltså en publik är ju inte en publik när föreställningen börjar, utan det är ju 10 IT-tekniker från samma företag, 5 par från samma bostadsrättsförening och så vidare och så vidare.
Mm.
Men för att göra en publik av dem så måste man ju liksom få dem att galva ihop några gånger så de slappnar av och sådär. Och då är det väldigt bra att peka ut någon som sitter längst fram och fråga var de kommer ifrån, och så när svaret tar för lång tid så säger man, ja, det var en klurig fråga, och då galvar alla åt den här människan. Så 1500 personer galvar åt en människa, det är ju helt enkelt vuxenmobbing. Så vuxen, alltså det är en jätteutsatt position liksom.
Mm.
Och det känns aldrig riktigt bra i magen att utsätta publiken för det där och hoppa på de som sitter längst fram eller de som har åkt in till stan från landet och frågat dem hur lång tid tar det att köra hit med en traktor och sånt där.
Det är klart, för det är ju extremt vanligt det här. Det händer ju alltid hela tiden att man tar den som är längst fram liksom.
Precis. Och jag tyckte det kändes jävla ruttet. Så då försökte jag med en grej som var att, men jag kan vara den människan. Så ni får ställa frågor till mig.
Mm.
Så ni, det är liksom ni mot mig. Och det kommer sammansvetsa er. Jag är eran liksom fiende. Det är ändå jag som går härifrån med pengarna. Så det är rimligt att jag tar smällen. Liksom.
Ja, ja.
Mitt psyke är också mer rustat för det där. Och de gångerna det funkade, när jag sa ni får fråga vad ni vill, de gångerna som det funkade, då var det det bästa jag har gjort. För det var jätteroligt. För man fick prestationsångesten släppa. Man bara, och så hörde jag mig själv svara roligt på frågor som jag inte hade förberett, och publiken blev svinimpade.
Men inte det är skitsvårt, eller det, som sagt, du har ju väldigt många års erfarenhet av att stå på en scen, men det måste väl vara skitsvårt liksom så här, ja, men det är så att kunna svara på en fråga, men du kunna svara så att det blir kul också.
Ja, det är min talang.
Ja.
Och då tänker jag, för mig är inte det något konstigt. Men eftersom det är det för andra människor, ja, men då är det väl det jag ska visa upp, och därför gör jag den här föreställningen. Och just den frågan, men blir det verkligen bra? Hur kan man göra det? Det är ju det som är.
Det är lite spänning i det.
Ja, det är jättemycket spänning i det. Och det är klart att det är fallhöjd. Det är klart som fan att när den dagen det här går dåligt, då kommer det gå så jävla dåligt.
Hur många föreställningar har du kört i skrivande stund, så i talande stund?
Nu har jag än så länge bara haft premiären på Blå båten i Malmö. Men jag har ju under hela under hela våren och hela sommaren gjort test där jag har lagt in det här momentet, 10 minuter här, en kvart där, 20 minuter någon gång.
Men då när du har testat det, har publiken varit med på det, eller blir det liksom så här, ja, nu blir det lite tyst för att ingen som vågar ställa en fråga eller har någon fråga?
Nej, men vet du vad, det var precis det jag skulle säga egentligen. Jag glömde, vad bra att du sa det. När jag gjorde Drömmarna om Amerika och hade de här uppvärmningssättet där folk fick ställa frågor, då fick ju folk fråga från publiken. Men då hände det sig ibland att ingen vågade fråga. Den där mellanstadieläraren som inte tyckte det var något problem att prata inför alla bröt inte isen. Så hände det ingenting och då var det tyst. Och då stod jag där och tjatade, ni måste fråga något, annars blir det ingenting. Så gjorde de inte det och så dog allting. Men när det blev bra så blev det jävligt bra. Det är därför jag nu under Frågornas Herre-turnén så är regeln att du får inte komma in i salongen om du inte har skrivit ner en fråga på en lapp. Och det betyder att du behöver inte skriva under med ditt namn, du behöver inte stå för vad du frågar, du behöver inte prata inför folk eller så. Så det är lite win-win. Publiken står för innehållet, det är de som styr föreställningen. Men de får fortfarande vara publik och sitta i mörkret och bara gotta sig att se någon försöka balansera på slaklinor.
Liksom. Ja, men det är ju ändå liksom fantastiskt, för det, just här, det ökar ju spänningen från det, liksom, ja, men det förskrivna materialet som man säkert kan gå ut till att faktiskt nu, du måste gå upp med en lite annan typ av puls på scenen nu.
Ja, både, det är ju liksom lite dubbelkänsla. Dels så är det ju alltså, helt plötsligt så är mitt jobb väldigt mycket mer spännande än vad det var nyss. Det är väldigt roligt. Och samtidigt så är det också, men det finns också en trygghet i det där, ett lugn att hitta i så här, jag kan inte påverka det här. Jag kan inte gå runt och repa på de här grejerna, utan jag behöver bara se till att vara på rätt humör. Jag behöver vara utvilad, jag behöver vara glad liksom, behöver ha fått käka mitt mellanmål och
sovit
och gått på promenad och hela skiten.
Ja, men gud vad härligt. För det är ju så, som sagt, du har ju, som vi säger nu, du har ju gjort det här i väldigt många år och du har ju gjort, du är ju en sån komiker som har varit överallt och med i det mesta liksom. Men just stand-up, när var du började med det?
2005 i slutet av augusti. På den här klassiska bungee comedy-tävlingen.
Det är bungee comedy, okej. Vann du?
Nej, jag tror jag vann kanske min deltävling eller något sånt där. Vann hela tävlingen, jag gjorde Yvonne Jonsson det året. Men det var ju, ja, Petra Mede var ju förra året innan. Jag tror Soran och jag kanske var samma år, eller om det var Björn Gustafsson som var samma år. Men det var i alla fall, det där var liksom den stora stand-up-plantskolan då. Big Ben hade precis startat, körde på söndagarna bara, och det var nog den enda klubben som körde regelbundet. Det fanns en som hette Ove med skägget också.
Men varför tog du dig ens in? Varför var du med i Bungie Comedy? För du hade gjort tv innan dess, va?
Nej, för fan, jag gick inte ut grundskolan, jag gick inte på gymnasiet, utan jag hade massa olika praktikjobb och beredskapsjobb och ALU och vad det heter, så här, bidragsjobb. Allting hade med teater att göra, för jag är uppvuxen på en amatörteater. Och där kände jag mig hemma, så att det var liksom mitt, det var där jag ville vara. Men jag hade väldigt dåligt självförtroende och jag var inte vidare bra på att jobba heller, ärligt talat. Men, och jag fick barn väldigt tidigt, flyttade till Värmland, jag hankade mig fram, gjorde olika grejer, jag var baguettechaufför.
Alltså åkte ut på månaderna och,
precis,
gick, som i Frankrike, i Värmland, lilla Frankrike.
Ja, det kan man säga. Och då kanske inte Provence.
Nej.
Utan mer deras industri och deras industritäta område som jag inte riktigt vet vad det
är. Det behövs baguette där också.
Nej, men det var sådana här, du vet, sådana slabbedabbaguette med skagenrör som man köper på Statoil i Ölmö. Ja. Liksom, så man gick upp 4 på morgonen, åkte till bageriet, lastade in grejerna, stack 5 och så åkte man Värmland runt 22 mil med egen bil. Som milersättning som betalades ut retroaktivt. Efter 2 månader fick man pengar. Man låg alltid back. Liksom.
Det låter fantastiskt.
Nej, det var inte så glamoröst. Jag ska faktiskt inte, jag har faktiskt bestämt mig för att inte liksom romantisera det där allt för mycket, för jag tycker, jag försöker göra reklam för att folk ska se till att få den hjälpen de behöver för att ta sig igenom grundskolan och gå i gymnasiet när de är i gymnasieåldern snarare än när de är 27 som jag gjorde. Men så var det i alla fall. Jag började, men jag var liksom, hade svårt att hålla käften, hade svårt att inte skoja. Och det sa folk till mig, du måste lära dig hålla käften och du kan inte skoja alltid. Och det var inte förrän jag var nästan 30 som jag kom på att, men vänta nu här, det är kanske bättre att gå någonstans där folk inte blir arga på en när man skojar hela tiden och inte kan vara tyst.
Mm.
Det kanske är en talang. Sen var det man träffade en massa med bra människor som hjälpte mig och knuffade mig i rätt riktning och, och sådär. Men när jag väl hade bestämt mig för att jag kommer ihåg att jag såg ett avsnitt av Parlamentet och jag tyckte Johan och familjen skrattade som fan åt Johan Glans, tyckte han var ett geni liksom. Och jag tycker också att han var jätterolig, men jag tyckte inte det var något märkvärdigt. Jag tänkte de där grejerna skulle jag också kunna säga.
Det är ju sånt jag säger varje dag liksom.
Jo, men lite så. Ja, men om, och det var första gången som pengen trillade ner. Men fan, om han gör det där, då kanske jag också skulle kunna göra det. Och när jag väl liksom sätter mig sånt i sinnet, då jobbar jag på tills det är klart. Liksom.
Mm. Men för då, liksom, då började det där hösten 2005. Men 2006 så vinner du ju årets nykomling på stand-up-galan.
Ja, jäklar, det stämmer faktiskt. Just det, det gick väldigt fort. Ja, och sen vi började, 2006 gjorde vi också den här med Adam Alsing på TV4. 100% som väldigt mycket av de klippen som folk snackar med mig om fortfarande är ju från när jag hade hållit på med stand-up i 3 månader, 4 månader.
Ja. Så, men då måste du ju gått liksom så här, då måste du hamnat rätt.
Ja, så precis. Så det var väl också ett helt livs skojande uppslag och så som liksom kom på en gång. Alltså jag hade ju, ja, men du kan ju tänka dig det, om man har haft samlat idéer och uppslag och trams och referenser hur gammal var jag? Jag har 30 år då.
Det finns ju ganska mycket att plocka av då.
Precis. Liksom. Så då
kan man ju säga att det gynnade det att börja liksom då vid 30, om man jämför med liksom många idag som börjar kanske när de är men 18, inte ens det liksom.
Ja, men jag hade jättemånga fördelar. En av dem var ju att jag hade 2 barn och en familj att försörja, så jag var ju tvungen att tjäna pengar, så det var inte så här jag kunde liksom, det har aldrig funnits. Det skulle inte ha tolererats att jag blev en lifetime rookie som liksom aldrig satsade på det där. Hade ett band som man repade mig en gång i veckan. Liksom, utan, för det kostar för mycket att åka till Stockholm för att uppträda i 4 minuter. Då vill man ju verkligen att det ska leda till. Alltså, jag var ju väldigt taktisk och flitig. För att jag insåg att om jag ska få hålla på med det här, om det här ska bli mitt jobb, då måste jag tjäna pengar på det.
Hur långt det tog det innan då du började tjäna pengar på det? Var det då liksom direkt när du började göra de Adam Alsing-grejerna?
Ja, precis. Det var nog de första pengarna jag tjänade på det. Precis. Så jag började i augusti 2015. I mars 2016 gjorde vi första avsnitt av det där. Sen blir man inte rik på att göra ett tv-program avsnitt i veckan. Men det var ändå så där. Jag fick helt plötsligt, hade jag ett jobb. Jag passade på att skicka, för jag var anställd, jag hade inte eget företag då. Så jag passade på att skicka in det där. Men det är att jag passade på att ta ett billån. Sen kommer jag ihåg att jag stämplar på sommaren efter. Men då hade jag, men du vet, har man ett jobb så har man ett jobb, och då helt plötsligt kan man skaffa mobilabonnemang och,
ja, men precis,
och såna grejer. Så.
Men hur lång tid tog det innan du inte behövde höra av dig till folk, utan att folk hörde av sig till dig?
Nej, men så har det faktiskt varit från sekund ett. Men det var ett problem när jag var helt ny. För när man gör tv, då får man erbjuda någon företagsjobb. Men Magnus Petner, som var min vad ska man säga, fadder i den här branschen, som han har varit till så himla många människor. Det är världens mest generösa människor där, mot nya talanger. Han sa liksom, det är det enda rådet som jag verkligen kräver att du lyssnar på. Det är att ta inte på dig företagsjobb när du är helt ny.
Alltså stand-up-giggen med företagsgiggen?
Nej, precis. Ja. Den där företagsgig som man gör liksom en halvtimme på någons julfest. Så inte när du är helt ny. För du kommer bara tappa lusten. Det kommer gå så dåligt så du fattar inte det. Man behöver rätt många mil på mätaren innan man kan göra det där. Liksom. Och det är ju det en stupkomiker tjänar mest pengar
på. Jo, men precis. För det lockar ju, i och med då kan man helt plötsligt få ett gage som är fantastiskt mycket högre än vad man annars får. Liksom.
Ja, så är det.
Du, jag har lite standardfrågor här i podden.
Ja.
4 stycken. Och den första, den lyder så här. Hur hanterar du misslyckanden?
Jag tror att jag inte har något riktigt bra sätt att hantera det, utan jag måste bara, jag är aldrig bättre än mitt senaste gig, och då är det ju att se till att få ett gig till. Och är det långt till nästa gig, då är det nog tufft att leva med mig också, för det är svartsynt och tycker att
Men har du blivit bättre att hantera det genom åren då? Eller har du...
jag har fått bättre självkänsla genom åren, och med det menar jag att min känsla av att jag har rätt att finnas till hänger inte så mycket på prestationen längre, utan jag är lite mer nöjd med mig själv och sådär. Och tänker att man kan ha en dålig dag på jobbet utan att vara en dålig människa. Så det har liksom blivit lite bättre på. Jag tänkte på det när du intervjuade i den här podden. det var ett roligt avsnitt med Jesper Randall. Det var ett bra tag sedan nu, men
ja, det är inte så länge sedan. Ja.
Okay. Ja. Jag kommer ihåg att han sa att han inte är liksom, han får ingen jättekick av att lyckas på scenen. Han får inte heller någon, han blir inte så jävla deppig heller av att misslyckas. Men så har det inte varit för mig. Utan för mig är det ju hela mitt liv liksom. Och jag tror det har varit en tillgång också, för att eftersom det är så viktigt, eftersom hela mitt liv hänger på det, så så måste jag också våga kasta mig ut och ta risker och sådär.
Ja, men för det är ju liksom precis som du pratade om innan här, att du, liksom, du var ju tvungen att gå in med det här från första början som ett jobb.
Ja, alltså, precis.
Istället för att bara säga, det här är en kul grej jag testar.
Ja.
Och då blir ju liksom så här, kan ju fallet bli längre, tänker jag, om det går dåligt. Men just också som du säger, att liksom, att kunna se, liksom, nu hade jag en dålig dag på jobbet, istället för liksom, jag är en värdelös människa. Ja. Att liksom sära på de här grejerna, att det här är ett yrke.
Ja. Jag brukar alltid tänka på en bilmek. Jag tänker på bilmek. Hur många gånger har inte jag träffat bilmekar som inte har lagat min bil? Jag har förklarat att jag ska ta familjen och åka till fjällen med den här bilen. Och du lovade att det skulle vara klart. Och du har fått flera dagar på dig. Och jag var tydlig med att det låter så här, det blinkar där, och du lyssnar inte på det. Och nu står du här och tittar mig i ögonen och är nöjd med dig själv. Och tycker att det är rimligt att du ska få ut full lön. Liksom. Jag har alltid varit avundsjuk på dem som är helt, helt jävla immuna mot sin egen liksom sopighet. Man får inte självmord. Man blir såhär, men finns inte minst rätt spår av att du får självmordstankar? Jag skulle ju utplåna mig själv för att leverera i det där läget. Men så tänker jag ska bli lite mer som en sån fast anställd bilmek som bara, nej, ja, ni skrattar inte. Det var meningen att ni skulle skratta. Ni skrattar inte. Det här tar jag med mig.
Nu ska jag hem.
Vi hörs.
Hej då. Ja. Ja, det är fantastiskt. Så då kan man säga att du hanterar misslyckanden ganska bra. Kan vi sammanfatta?
Ja, nu för tiden. Ja, kan man säga.
Vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Jag vet inte vad man ska kalla den för, men jag har en tendens att fastna. Jag kan sitta med ett mejl i 4 timmar och det går inte iväg. Och jag måste, du vet, och då tänker jag kanske lite müsli vad som behövs. Så går jag ut i köket och så tar jag müsli och så reflekterar jag att det är rätt mycket papaya i müslin. Vad är det papaya i müslin för, undrar jag. Och det där är inte genuin liksom nyfikenhet på exotisk frukt, utan det är jag som inte vill avsluta det där mejlet. Alltså prokrastineringspisset fastnar jag ibland.
Men också lite stand-up-grej att fastna för detaljerna där då.
Ja, men visst.
Snöa in på sådana små saker.
Ja, men så är det ju. Blessing and a curse. Alla egenskaper är ju, har ju liksom plus och minus. Så absolut, att jag kan pytta lite om allting och att jag kan intressera mig för att jag tycker att allting är intressant. Det är en fördel. Att jag inte kan skriva ett jävla mejl och skicka iväg det. Nackdel.
Har det drabbat dig negativt någon gång?
Som du kan minnas. Men det har det gjort. För det blir mycket kommunikation som fastnar också. Alltså jag är, ja men du, det är det. Jag är svindålig på svar på mejl och sms och sånt där. Istället för bara svara, jag vet inte nu. Jag vill gärna, men jag vet fan inte om det går. Skulle man kunna svara. Istället vill jag få iväg det perfekta svaret med, ja det vill jag gärna onsdag klockan 5 eller torsdag klockan 7. Du vet sådär. Men då grenar det ut sig. För då börjar jag researcha. Hur blev det på onsdag? Just det. Men det hängde på om det där blev av eller inte. Så helt plötsligt så står jag där ute med müslin igen. Liksom. och då har man ju en manager, Annika, som här på Roa Produktion är ju min. Det är hon som, det, fan, hon får ju betalt för det. Det är hennes jobb att hantera inkommande förfrågningar. Men då är det ju alltid någon som tycker, men det är lika bra att jag frågar honom själv.
Det är typ som jag när jag försökt få tag i dig i den här podden.
Ja, för att många människor tror att en managers jobb är att skrämma bort folk så att man aldrig ska vara med i en podd eller uppträda någonstans. Men så är det ju inte, utan hon ska ju hantera så att det där blir... Hon ska ju liksom kräva svar av mig. Hon ringer en gång om dagen eller mejlar en gång om dagen med 10 frågor som jag behöver bara svara på. Där hon liksom har gjort lite utredningar också så här att... det kanske blir lite tufft att hinna med det där eftersom du vaknar i Borås den dagen eller sådär.
Ja, så du inte slipper, hon har liksom koll på ditt schema.
Ja, det
är,
hon äger min almanacka.
Så du kan äta din müsli i fred.
Precis.
Verkligen. Ja. vilket är ditt värsta ögonblick hittills i karriären som inte behöver vara kopplat till ett gig?
Det är nog den där gamla slitna. Jag vet, många har lyssnat på den där Värvet-intervjun med mig. Om du inte har gjort den så kommer det en skitkort version här då. Men den, jag har berättat så många gånger, men så det är lite slit. Men jag kan köra en väldigt kortis. Jag fick chansen när jag var ganska ny att uppträda på Cirkus i någonting som heter Ultimate Comedy 3. En pissrotta och bedragare som heter Kevin Salter. Jag tror fortfarande han bor i Bandhagen. Lånar inte ut pengar till honom. Han hade gjort en turné. Och sen och så fick man en sån här väska, Ultimate Comedy 3 rullväskan. Han hade beställt från typ Wish, fast det var innan Wish fanns.
Men det är Wish-kvalitet på.
Ja, men det är Wish-kvalitet. Ja. Och så står det med sån standard typsnitt, typ sån här webbing, eller vad heter det? Vad heter det där typsnittet?
Comic Sans.
Ja, men typ Comic Sans. Så står det så Ultimate Comedy 3. Och så här rullväska. Och det var det enda vi fick. Sen den väskan fick sen heta Gaget de kommande 5 år. Jag kunde inte slänga den, för det var, jag ville slänga den för att ställa dålig. Men jag kunde inte slänga den för att det var det enda gage som jag fick för den där turnén. Men i alla fall, då delade Hasse Alfredsson ut, du vet, Hasse har tagit Hasse. Han delade ut ett pris, Blommi Falukov-priset, varje år, på varje upplaga av den här humorturnén. Och på scenen så var det jag och Claes Malmberg och Petra Mede och om Betnea var med, kanske, jag kommer inte ihåg, men ja, men sådär. Peter Wahlbeck var med, och så Hasse Alfredsson var med och delade ut av priset. Och det här året fick Gösta Ekman priset. Så Gösta Ekman var i salongen och satt och tittade, och sen i andra akten så gick han bakom och så kom han in liksom och fick den här statietten i handen. Så då träffade jag liksom Hasse Alfredsson och Gösta Ekman.
Det var ju stort.
Det var ju stort. För mig var det fantastiskt liksom. Men sen efter showen så kom jag steg man och knackade på liksom, backstage, och bara, jag vill bara tacka. Så jag bara, oj, tack så hemskt mycket. Och det var just, han tackade inte mig i största allmänhet, han gick och letade upp mig liksom. Och så var han så här, jag måste fråga, var det där improvisation? Nej, det var inte, det här är min akt liksom. Det var så jävla bra levererat så där. Sen kom hans fru, som sen blev Dramatenchef. På den här tiden var han rektor för Konsthögskolan. Och för mig då, som bodde i Sunne och var ny liksom,
det här är ju det största som hänt dig liksom.
Ja, men det var det. Det var det verkligen. Så mycket bekräftelse har jag liksom aldrig fått i hela mitt liv. Så det var, jag blev verkligen hög. Vi promenerade in mot stan tillsammans. De gav mig sitt hemnummer och sa, du måste ringa nästa gång du är i stan, så vi får komma och kolla liksom, för du är bara... Men det var så jävla coolt. Och sen så kom jag upp till hotellrummet på Radisson, tror jag, på Vasagatan, och så klädde jag av mig kläderna och skoppade in i duschen. Sen så här väggstor spegel, så får jag syn på min blekfeta kropp, och då är det borta. Då är det så här. Då har jag inget självförtroende överhuvudtaget. Då har jag liksom den här, du vet, jag hade 12 minuter från att jag skildes från makarna Ekman tills att jag kom till mitt hotellrum, då jag bara ägde hela stan, du vet. Så jag gick med rak rygg och självsäkra steg och kunde peka
du
på
vem jag såg hela din framtid framför liksom.
Ja, men jag var framme också. Det var så här, nu kan jag dö liksom. Och sen så kom så här kropps, vad heter det? Ja, men dåligt självförtroende helt enkelt. Det var där någonstans som jag bestämde mig för att det här kommer inte funka. Jag kommer inte få några fler såna här kickar. Det kommer inte bli mer än så här. Vad ska toppa det där liksom? Mm. Är det Issard? Det ska komma flygandet från England och göra en hyllningsshow till mig. Mm. Är det som, jag menar, eller ska Aretha Franklin sjunga in alla mina skämt på en hyllningsskiva? Eller vad ska jag ha för kickar som ska jag liksom, om jag inte gillar mig själv, då hjälper inte ingenting liksom. Sådär. Så det var en sån defining moment för mig.
Hur länge liksom kände du den? Var det liksom bara då när du stod där vid spegeln, eller liksom hängde det kvar länge? Såhär?
Nej, det hängde kvar. Framförallt så hade jag ingen glädje av att jag steg. Man hade sagt sådär, fattar du? Det var det som var grejen. Att man hatar sig själv, eller att man har komplex för någonting lite då och då. Ja, men det är väl inte hela världen. Så är det väl. Det får ju alla brottas med. Det är bara att ta en promenad eller göra något åt det eller sådär. Men just att den där kicken inte varar längre än sådär.
Gud, jag får typ lite ångest nu när du säger det.
Ja, men känner du igen?
Ja, nej, men liksom, för man det är skitsvårt, för man tänker ju hela tiden liksom så här, man vill bara nå någonting. Man vill ju bara egentligen högre och högre kickar. Men liksom när man får den och sen inser att nu har det varit och den är förbi.
Ja. Och det tog en kvart. Det var det inte ens liksom. Jag menar, alltså, så här, tänk efter, varför tror du folk knarkar? Varför tror du folk krökar? Varför tror du folk knullar med alla i hela publiken? Varför tror du folk håller på så där? Det är för att det är det där de jagar, och för att det inte funkar. Det är ju det som är grejen. Det är därför människor som har råd med kokain också sniffar lim och dricker sprit och skär sig och ligger med receptionisten, och för att de bara jagar liksom.
Men nu så här, för när sa du att det här hände?
Det är ju länge sedan nu.
Ja. Men kan du titta tillbaka på det idag och ändå känna liksom glädje, eller är det bara, är det liksom så här, ah, det är jobbigt?
Nej, men alltså för mig är det lika mycket värt som att som det är för bilmäcken, att så här, det kom in en bil, den var helt fucked liksom. Mm. Men du vet, jag fixade det, så jag var faktiskt jävligt nöjd liksom. Mm. För de kom iväg till fjällen, du vet, det var tidspress, men jag fixade det och det höll skitbra. Det är inte mer eller mindre än så. Det är ett jobb och man kan vara stolt och glad över sitt jobb. Och jag känner att jag vet att jag är duktig på mitt jobb. Mm. Jag vet att andra tycker att jag är duktig på mitt jobb. Jag vet att jag vet vad jag har för kompetens. Jag vet att jag har en talang och sådär. Mm. Och det känns bra. Det är inte lösningen på att må bra i livet. Det är inte värt mer än så.
Oh. Ja, jag fattar.
Ja, tyvärr, så om du tror att hålet i ditt bröst ska fyllas av att du gör att alla lyssnar på den här podden och alla andra poddar blir förbjudna och att du måste liksom ledsen, då får du hitta på något annat också.
Fast jag vill ändå få det till att du kan tänka tillbaka på den stunden och bara att inte kunna uppleva den igen, det går ju inte, men liksom sen då bara, istället för att det ska behöva vara något som blir inte, det är inte ett dåligt minne, men det blir ju lite det liksom, du har inte lagt en negativ klang på det liksom.
Ja. Nej, men ja, alltså, jag tror inte att jag kan inte tänka tillbaks på det och få ut något av det. Mm. Men däremot så kan jag ju se att det där är ju vad som har byggt mitt självförtroende. Alltså självkänsla är ju erfarenheten av att man har fullt människovärde fast att man inte levererar.
Mm.
Det får man ju av att ens föräldrar kramar och pussar en fast att man hade dåligt på matteprovet liksom.
Mm.
Om de slarvade med det eller om det är något annat som har spökat, så blir man liksom beroende av sina prestationer för att må bra liksom. Och det har jag aktivt arbetat bort ifrån, att vara beroende av prestationer för att må bra. Jag mår ganska bra även när jag har en dålig vecka på jobbet liksom, även när jag är dålig på scenen. Men självförtroendet, alltså, som är kopplat till själva jobbet, det är ju fan bra. Det är ju jättebra, och det är ju för att jag har gjort mycket grejer och fått mycket bra feedback från publik och från kollegor som jag respekterar och så här gamla idoler och sådär.
Mm.
Det kan ju också vara att det kommer fram någon som man själv ser upp till och säger, fan vad du är rolig, jag har sett allt vad du har gjort eller sådär. Det bygger ju liksom självförtroendet, men det fyller ju inte något hål i själen, utan det bygger ju mitt yrkes självförtroende liksom. Mm.
Ja, men jag fattar. Ja. Men har det hänt någon gång att någon person du ser upp till eller idoliserar kommer fram och sagt att du var skit?
Nej, det tror jag inte, men ja, Wahlbeck lär jag har gjort det i sig några gånger. Men honom undviker jag i görligaste mån. Men nej, det tror jag väl inte. De flesta människor är ju också rätt trevliga.
Jag tyckte, annars så här hade du ju möjlighet att om det liksom skapar någon form av hål, att någon man idoliserar inte tycker uppskattar den, då får man liksom någonting att jobba emot.
Ja, just
då har
det.
Du något här, någon ny kick att nå.
Nej, men det som jag kan jobba emot, alltså jag mår ju bäst i liksom lite uppförsbacke. Alltså har jag känslan av att vara en underdog som jag tar revansch, så får jag ju mycket liksom arbetslust av det. Så den känslan kan jag ju leta upp ibland liksom. Det är bara att jämföra sig med någon annan kollega som sliter mer eller jobbar hårdare eller sådär. Alltså Måns som säljer ju mycket biljett som helst, eller David som har fyllt Globen för att komma och kolla på hans elefantföreställning och sådär. Så kan jag känna bara, fan vad det är, jävlar vad det går bra för dem. Och så får jag lite energi av det, så jag ska fan ta upp tävlingen liksom. Det där kan jag också.
Sista frågan innan vi faktiskt går in på det denna podd handlar om då är, har du någonsin funderat på att sluta? Det blir ju en liten brygga till det från det vi har pratat om.
Ja, men det har jag gjort. Inte för att det går så jävla dåligt, utan för att jag känner att jag börjar bli gammal, eller att man tänker så här, ska jag hålla på med det här livet ut liksom. Men nästan alltid så har jag, eller varje gång som jag tänkt så har jag insett att fan, jag har jobbat lite för mycket. Det är därför jag är trött på mitt jobb. Då är det väl bättre att jobba lite mindre så att lusten kommer tillbaks. För att jag kan inte komma på något jobb som jag skulle kunna bli bättre på, eller som jag skulle kunna tycka var roligare. Det är världens lyxigaste jobb.
Men har du gjort så då att du liksom dragit ner på jobbandet lite, eller hur nära har det varit att du liksom så här, nej, fuck där, nu tillbaka till Sunne och sälja baguetter?
Nej, jag har aldrig sagt att jag slutar, det har jag inte gjort. Men jag har ju börjat jobba med andra grejer mer. Jag har regisserat, jag har skrivit, jag har producerat tv, hållit på med politik, podden, Synfält framåt. Det har ju tagit väldigt mycket tid bitvis och så. Men i slutändan så har det alltid slutat med att det där har blivit grejer som har berikat min comedy snarare än att jag har flyttat. Liksom.
Det går inte att komma bort från comedy.
Nej, jag tror att jag kommer hålla på med det sådär. Jag tror faktiskt det. Det är en kärleksaffär som aldrig verkar ta slut. För det är det allra roligaste. När jag väl är utvilad och glad och inspirerad så är det allra roligaste jag vet att stå inför en publik. Och jag har längtat tills ikväll när jag ska göra frågorna så här på Brunnsgatan.
Mm. Vet du vad, Kristoffer? Nu går vi in på det denna podd faktiskt handlar om.
Ja. It's a pretty good crowd for a Saturday.
And the Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära, kära, kära Kristoffer Appelqvist. Nu ska du få berätta för mig om gånger det har gått lite sämre för dig på scen.
Det här är ju väldigt länge sedan. Jag gick ju upp, jag fick ju en bokning. Det var en kille som ringde från Skatteverket i Kristianstad och ville boka mig. Han hade sett mig 100% på TV4 som hade gått ett par år innan.
När är detta?
Jag vet inte om det kan ha varit 2010 kanske. Mm. 2009 kanske, jag vet inte. Nej, men det är nog snart 10 år sedan kanske. Han tyckte jag var ett geni. Den roligaste i hela världen. Och jag åkte ner till Kristianstad. Och han ville få till ett soundcheck liksom så här, ganska tidigt på dagen. Det är ganska vanligt att man gör det precis innan publiken släpps in annars. Man går dit och så gör man ett soundcheck. Sen går man tillbaka till hotellet ett par timmar och byter om. Och så kommer man tillbaka 20 minuter innan man går upp på scenen. Och så gör man det här företagsjobbet och en halvtimme till kaffet.
Men vad var det, alltså, var det som i en riktig stand-up-lokal eller var det på ett företagsgig att du stod liksom i ett konferensrum?
Nej, det var på hotellet. Om det var Frimura-hotellet eller vad det kan heta i Kristianstad. Jag kommer inte ihåg, men en sån här gammal typ stadshotell liksom, där de har en sån här festsal på andra våningen med kristallkronor och parkettgolv och sådär. Där skulle Skatteverkets personal käka middag. Och det ovanliga var att de ville att soundchecket skulle vara typ klockan 1 på dagen eller 2 kanske.
Och så du skulle uppträda?
Ja, men 9 på kvällen. Ja. Men det där var, ja, jag åkte dit och var lite smickrad liksom, för de ville verkligen ha just mig. Och så jag åkte dit och så kom jag dit och så, det var inte ordning på ljuset och ljudet och sådär. Det var liksom, det visade sig att de hade inte tagit in någon eventbyrå eller sådär. De hade bara, Skatteverket själva hade hyrt den här lokalen bara. Och så hade väl hotellet sagt, jo men det finns både ljus och ljud. Men du vet, det är ju såhär konferensanpassade grejer liksom. Ja. Funkar inte. Men den här unga killen som hade anlitat mig, han var så impad av att jag var där och vi hade så kul. Så jag blev liksom lite så här, fan, det här fixar vi. Så vi letade väl upp den jävla lampa och jag, du vet så här, jag är gammal ljuskille så, så jag klättrade väl upp i taket och vi riktade den där. Och jag kände mig så jävla nöjd, för jag kände, fan vad jag ger den här människan mervärde. Vilken jag gör hans dag liksom.
Han är så glad att du är där och du faktiskt är där på riktigt. Inte bara att du kommer dit och gör din grej.
Nej, precis. Men det visade sig i, liksom i backspegeln att det jag byggde upp var fallhöjd. För att när jag kom tillbaka på, jag menar, vi skildes som bästa vänner, jag gick därifrån. Och när jag kom tillbaka på kvällen så var det ju, det var liksom stökig fest. Hade jag kommit dit nu hade jag gjort succé. Men jag hade inte riktigt verktygen att styra upp det där. Jag kunde inte improvisera så jäkla mycket, utan jag...
Men folk var onyktra och pratiga.
Ja, och dessutom hade de omorganiserat sig. Det här är ju klassiska, alla historier innehåller ju det. Att de hade fått reda på att de skulle få lönesänkning eller bli flyttade till en annan kommun eller fått sparken.
Och nu har vi någon här som ska höja stämningen.
Precis. Men så det gick riktigt åt helvete. Folk pratade mer och mer. Jag sa, men vad fan, håll käften. Och så garvade jag lite, men folk hörde bara, han sa håll käften till oss. Du vet, det kan ju gå ibland. Och bara säga... Nu för tiden så kör man det här tricket. Hörrni, sjung efter mig. Du vet, den basgången i Seven Nation Army eller något. Det får man ju med sig alla fulla människor på. Och så får de skrika ur sig det där. Och sen så gör man så här, du vet, slå av dem som en dirigent.
Då blir de tysta. Ja, men nu har du liksom kontroll över rummet igen.
Precis, det går att göra sådana grejer. Jag tror inte jag hade så mycket sådana verktyg. De var inte på något jättegott humör eller sådär. Så jag stod och malde i 10 minuter. Jag snackar mycket om jakt. Jag jämförde maffiaverksamhet med jaktverksamhet. Har ni tänkt på en knasig grej? Det är egentligen inte olagligt att ha så här kostym och fiolfodral och skjuta ett rådjur med en, du vet, med ljuddämpare. Man kan binda rådjuret vid en stol i skogen och sen gå runt och vara lite allanballan och sen skjuta det, du vet, när det minst anar det. Och sådana där grejer. Och det var ingen som tyckte det var kul. Det var bara osmakligt. Det var bara allmänt djurplågeri och dumhet. Ren dumhet tyckte de.
Okej.
Så rätt var det så står chefen uppe på scenen och säger, där tackar vi Kristoffer på Christ. Och jag bara, nej, jag har bara stått i 9 minuter. Ja, men vi är nöjda där. Det kan jag säga. Vi har haft Babben här, vi har haft David Batra här. Det var jätteroligt. Det här är inte roligt. Vi tackar dig. Vi sätter stopp där. Nu är det bra. Och jag drog i micken och han drog i micken. Och rätt vad det var, han var lite starkare, det måste jag säga. Och så rätt vad det var så hade jag ingen mic. Och då gick jag av scenen. Då kom den här unga killen fram som har bokat mig och bara, förlåt. Jag förstår, vi har gjort något fel. Förlåt, du får inte bli... Du vet, så här, han vill inte...
Ni är ju bästa vänner, han vill ju inte förlora den vänskapen.
Nej, liksom. Precis. Det blev otroligt jobbigt. Sen kommer det ju en ung kvinna med stor blombukett och en spettekaka. En sån här frigolit-tårta, eller skånsk frigolit-tårta.
Stor!
Så, alltså, kanske 80 centimeter skulle jag tro. Med stor cellofanomslag. Så jag fick de här presenterna liksom. Och jag bara, jag kan inte ta emot den nu. Då blev hon ju ledsen. Hon har ju varit och köpt. Och hon ville också träffa mig. Liksom. Det visste, det där var festkommittén. Det var de 2 25-åringarna. Resten var ju liksom 50 plus.
Men kände du att det var liksom ett gemensamt beslut från alla i publiken? Att det var rätt att chefen gick upp? Eller var det chefen
de
som...
De flesta
tog...
sket nu i vilket. För jag hade tappat nästan hela publiken innan det där hände. Liksom. För att ja, men... Nu så kan man ju säga så här, ja, men fan, salen var ju inte avstängd. Det var ingen som hade liksom ramat in det här ordentligt. Förväntningarna fanns ju inte. Det bästa av allt är ju om någon säger liksom, på fredag så kommer det här att hända. Vi ska äta middag och sen i slutet av middagen så kommer det en komiker som ska prata i en halvtimme. Och här är vad han heter. Då kan ni googla upp honom och läsa på lite. Alltså sådär, preframa det ordentligt liksom. Det är ju sånt jag ser till nu att det... Att det händer. Men
hur, vad blev det något efterspel av det? Eller var det bara att du tog inte emot blommorna och gick?
Jag tog emot både blommor och spettekaka. Och gick ut av torget. Och samtidigt som jag kom ut så föll ett stilla regn. Jag hade mina svettiga, stresssvettiga dressmankläder. Började nu vätas också från utsidan. Och när jag fick syn på en sån här papperskorg av plåt... Så märkte jag att jag själv hattryckte ner spettekakan i den. Och när den inte riktigt fick plats, då boxade jag på den. Jag boxade på spettekakan och spettekakan var så mjuk så att den åkte ju ner, den blev ju pulver och min knoge tog i plåtkanten och började blöda ymnigt. Så nu var jag blodig och blöt. Så jag gick in på Burger King som ligger där i närheten i Kristianstad och tog servetter och lindade runt näven och sen gick jag tillbaka till mitt jävla hotell och så satt jag där.
Men vad var känslan? Var det liksom så här, allt jag gör är skit, eller var det så jävla rövchef, eller hur var stämningen?
Jag tror jag skrev ett långt bloggenlägg om att skattchefen var idioten och att han var full och att alla var fulla och sen så det där kom ju hamna i Aftonbladet och skatteverkschefen bemötte det där med att nej, det var en oproffsig barnunge till komiker som
uppförde sig illa på vår företagsfest och då. Och jag idag, jag har ingen aning om vem som har rätt, antagligen båda.
Om du hade gjort det idag, då hade du hanterat annorlunda, tror jag.
Ja, men alltså fan, det där är ju ett jobb. Alltså, det är det som är grejen. Att vara ståuppkomiker är ju, man kan ju inte öva själv. Man kan ju öva sig på att spela gitarr liksom, som, till perfektion. Och sen så visar man inte förrän man är perfekt. Och en trollkonstnär måste ju göra det. Måste ju öva sig på att trolla till perfektion innan de kan visa. Man kan inte visa medan man fortfarande kan lista ut hur de gör. Utan det måste ju vara perfekt innan man visar det. Men vi måste ju öva på publik. Det går ju liksom inte annars.
Nej, men precis. Har du något mer gig som du har i ditt huvud som du känner det här?
Ja, men jag hade ett sånt där. Det var lite, den gången var det nog jag som var problemet. Men en gång så gjorde jag ett julbordsgig i Örebro. Och julbord är ju svårt, för då är ju folk, alltså vi snackar inte julfest utan verkligen julbord. Folk ska äta, du vet, julbord i flera timmar.
Det är inte företagsgigget att folk är fulla och skränar och har kul med sina kollegor. Nu är det julbord.
Nu är det julbord, det är liksom en nivå till. Och då dricker folk snaps till maten. Liksom. På en vanlig middag så kan det bli avec till kaffet. Och det är där den som inte tål sprit, det är där den liksom ballar ur. Men på ett julbord så är det ju, jag menar, de är ju borta liksom klockan fem. Ett byggföretag. I alla fall, det här var jag Örebro, tror jag. Sittande långbord. Jag kommer in. Och de är dyngraka. De är jättetrevliga. Det är inte ens, klockan är bara 7 på kvällen. Liksom. Men de är dyngraka. Och när jag öppnar munnen så är det en av dem som börjar prata kalanka. Och alla börjar garva och kolla på honom. Så börjar någon annan prata. Så det sitter ett helt bord med liksom byggjobbare från Närke och pratar så här. Och någon kan garva, det vet jag, den där. Så alla börjar sitta och hålla på sådär. Det spelar ingen roll vad jag säger.
Och det bara eskalerar, kan jag tänka mig. För de själva tycker de är så jävla roliga.
Ja, men det låter som att hela Ankeborg har tagit LSD. Exakt så låter det. Alla är jätteduktiga på det där. Och ingen lyssnar på vad jag säger. Så jag bara kollar på klockan och tänker att 20 minuter ska jag... Det här är jag sitter på en sån mekanisk tjur nu. Och här ska jag sitta i 20 minuter. Så jag drog alla skämt. Bara, set up punch. Med liksom med regelbunden, med tempo så här.
Och lite mindre känsla än vanligt liksom.
Det får man nu säga.
Det har aldrig varit mer ett jobb än vad det var då.
Nej, och så är det ju ibland. Så är det ju ibland. Vi hade ju pratat om det där innan. Det är så här, inte för mycket sprit. Kan man skita i nubben? Kan jag uppträda? Kanske jag ska uppträda i 20 minuter mellan, du vet, de får ta om en gång, och innan de tar om så kör jag mina 20 minuter här. Eller kan jag köra innan folk, när de sitter och väntar på att mat ska serveras eller sådär. Men de ville ha det så här, och då blev det så.
Höll de på hela gigget eller fick du tyst på dem?
Nej, det var 20 minuter karankaprat.
Oh, fy fan.
Och så blev det tyst och så säger man, har ni några barn?
Men blir inte folk, är det resterande människorna som sitter i publiken? Eller man ska säga,
ja, men det här var alla, var svin. Det var 100% svin. Alltså det är ju som en riktigt homogena arbetsplatser. Alltså alla här jobbar med samma sak, och vi har liksom en lite dålig, grabbig kultur. Det är inte jättebra publik. Men sen ska jag säga, det är ju lite så skitsnack om företagsjobb bland komiker. Det är ju inte det creddigaste man kan göra, men jag tycker ofta att det är bättre. Alltså att det är den bästa publiken. För att om alla i en publik är tandläkare till exempel, ja, men då vet man ju att här, om jag lägger ner lite energi och skriver några roliga tandläkarskämt, då kommer ju alla att fatta dem. Alltså ju mer homogen publiken är, desto mer
nischat kan man köra. Liksom.
Precis, desto mer gemensamma referenser kan man räkna.
Precis.
Jag hade ett gig där alla satte busvissla också, i och för sig. Jag kommer inte ihåg vad det var.
Positiv bemärkelse eller negativ?
Nej, men det var så här, jag kommer inte ihåg hur det började, men jag hade ett gammalt skämt som jag alltid körde, som var, jag kan inte busvissla. Min morfar försökte lära mig, men jag hade väldigt svårt att koppla bort hur äckligt hans fingrar smakade. ett one-liner liksom. Och den där kör jag ju fortfarande om någon busvisslar. Så det är ett sånt... Det är
go-to-skämt liksom.
Ja, och jag hör mig själv säga det varje gång någon busvisslar. Det händer 4 gånger om året att någon busvisslar, och då har jag ett roligt skämt på det. Det är ju toppen. Men den här gången så var det... Jag fick väl liksom inte folk att lyssna, och då så sa jag, det här är ett sånt läge, för att få er att tysta nu så skulle jag gärna vilja busvissla, men jag kan inte. Och så drog jag skämtet. Och då var det någon som busvisslar. Och då så var det någon annan som busvisslar, så började de garva åt det. Och då så sa jag, då gör vi så här,
alla ni som kan busvissla, busvisslar nu. Så, okej, okay, bra, då är det klart. Och så garvade alla och så tyckte jag, men det var snyggt hanterat. Jag klappade mig själv lite på axeln och så började jag prata. Då kommer det in. Jo. Och sen höll det på så busvissla. Du vet, sabbade alla skämt med busvissla.
Det är så jävla dumt.
Och de tyckte nog så här, fan vad kul, vi hade tillsammans.
Ja, ja. Ja, men det är ju liksom egentligen, det där är ju någonting väldigt intressant för just som så här, ja, med hela din föreställning nu som liksom går ut på att publiken ska liksom bli involverad på ett helt annat sätt.
Nej, föreställningen nu går ut på att publiken ska skriva ner sina frågor på lappar och sen hålla käften.
Ja, men precis, men de är ändå involverade. Ja, det är de. Det är ändå liksom, det är liksom, det är förbi det där liksom, ja, ja, ni är här och ni är kul, men håll käften liksom.
Ja, jo, men det är det.
Ni har gjort ert. Nu ska ni bara skratta och vara glada.
Men jag tror att jag har knäckt, jag tror att jag har knäckt det nu i med det här. Jag tycker det verkar så när jag testar det. Folk är med och det är beviset på att det är här och nu. De är verkligen medskaparna, de får verkligen, jag pratar verkligen om det de vill. Men jag slipper att de som är amatörer ska hålla på att lägga sig i föreställningen.
Mm. Har du en drömfråga du vill ha på din föreställning?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Alltså jag kan när jag körde i Malmö så fick jag frågan, vad är zigzag?
Mm.
Jag hade inget svar på det och jag funderade högt. Det blev inte särskilt roligt. Det blev, jag var verkligen, vad ska man säga, på slak lina liksom.
Ja.
Och så till slut så sa jag, får lägga den åt sidan, får tänka lite på den. Är det okej om jag återkommer till den om en stund? För jag kan inte ge ett bra svar. Och publiken bara, ja, ja, visst. Sen tog jag en fråga som var, som jag kunde komma på ett jätteroligt svar på en gång. Och då var vi igång igen. Då garvade folk. Och så hade jag ett par, tre sådana. Sen fick jag upp så här frågan, om du träffar Donald Trump, vad skulle du fråga honom om då?
Mm.
Och då började jag göra en act out. Excuse me, Mr. President, can I ask you a question? Okay, I'll come back tomorrow. Det vet så här. Och så till slut så bara, I've been traveling all the way from Sweden just to ask you this one question. Please let me, det vet så här. Och när jag sa det, då visste inte jag vad det var för fråga. Sen hörde jag mig själv, när han bara, okej, okay, en fråga och det får gå fort. Och då hörde jag mig själv säga, why do you call it zigzag? Och det är det som händer, det är som en improövning liksom, att alla grejerna ligger där och man bygger en liten skulptur av grejer man har hittat på skroten.
Du måste ju få ett asmycket garv på det.
Ja, och man känner ju sig som ett geni och det är asroligt. Liksom. Den leken är det jag vill leka, det är det som är.
Ah. Fan vad kul.
Och det kan man inte styra. I vilken ordning kommer de lapparna? Var de två frågorna bra? Nej, men att de två frågorna kom med lagom många frågor som mellanrum så att man hann glömma bort den första frågan var ju perfekt. Och det är ju slumpen.
Mm. Du, jag önskar dig då all fortsatt lycka med denna turné. Och
tack.
Hoppas att den, ja, men den fortsätter vara bra som den varit den här gången du har kört den.
Jag hoppas också samma sak.
Har du någonting du vill göra reklam för innan vi avslutar förutom den?
Mm, nej, det är bara den. Frågornasherre.se.
Ja. Man kan följa dig på sociala medier.
Appelstoffer på Twitter och Instagram och Kristoffer Appelqvist på Facebook. Vi ses där.
Det gör vi. Och mig kan man följa på Instagram, heter Niklas Runsten och du har lyssnat på mina värsta gig med Kristoffer Appelqvist och vi hörs igen nästa vecka. Hej. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile. 'Cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.